All right. Det var jäkla högt här, jag måste sänka den här. Alltså jag har den på mig. All right. Ja, nu är det bättre. All right. Är du med då?
1, 2, 3.
Hallå och välkomna till avsnitt 5 av Artisans-podden med mig, Mikko och Jonas.
Hallå!
Och idag kommer vi sitta och gå igenom lite från Laracon Online som vi satt och tittade på här i onsdags, var det va? Och jag hade den stora äran att ha Jonas på besök hemma hos mig och vi hade en hel dag och myste och tittade på Laracon Online. Väldigt trevligt och att få träffa Jonas in person så att säga.
Detsamma.
Så att det ska vi gå igenom. Sen har vi lite andra små grejer som vi har på vår lista här som vi tänkte plöja igenom lite roliga Laravel-saker. Det är ganska front-end heavy idag när vi gick in. Det är en för och då lite Laravel 5.6. Det är inte front-end. Men vi kommer in på det kanske lite under Laracon. Vi tar det efter Laracon Online-grejerna. Så vi tar Taylors lilla saker sist då. Så Jonas, dina intryck från Laracon Online?
Ja, först och främst så var det ju som sagt väldigt trevligt att få träffas och ha någon annan att sitta och följa grejerna med. Men jag tyckte att det var väldigt, väldigt bra saker de tog upp. Jag gillade verkligen Adam Weddens view-komponents-snack. Och så egentligen det som har fastnat mest är talket som Sandy Metz, vet hon så?
Mertz. Ja, jag tror det. Precis, jag tror det.
Det tyckte jag var mycket bra snack. Och hon gick ju igenom det här med att man inte trivs så bra som utvecklare, kan man väl säga. Och vad det är som gör att man inte trivs. Och hennes findings är detta då var att det var väldigt mycket externa parter som gjorde det. Och så pratade hon om hur man ska lägga fram sina idéer och vad det är man tänker och känner för att få med folk på sin sida utan att det liksom ska vara ett manipulativt mind game eller sådär.
Det blir det ju.
Ja, det blir ju lite det. Men för mig har det alltid varit så att jag har kört väldigt hårt på linjen att argumentera fram vad det är jag tänker och känner. Men hennes take på det hela var ju snarare då att man ska, alltså hela den här sociala biten med att få med folk och tänka i de banorna som man själv tänker utan att det liksom ska vara ett utan att det ska vara det här manipulativa. Och det var spännande. Jag måste kolla om det talket för att få en bättre bild av det, tror jag. Men ja. Så det kan jag verkligen rekommendera ifall om det nu släpps live.
Visst var hon med i... Var inte hon också på Laracon US förra året?
Jag vet inte. Kanske.
Jag har för mig att hon har varit med där nämligen. Jag ska ta och kolla lite snabbt. Men för att jag har för mig att jag har hört hennes namn förut. Någonstans i sådana här Laravel-kretsar. Men lite osäker om det... Om det var hon eller någon annan.
Och sen så gillade jag också Adam Wardens snack om avancerade viewkomponenter och scope-slots och hela den biten. Jag har själv inte använt det sådär jättemycket, så det var ganska lärorikt. Och så var man ju såklart extra taggad för att det var ju öppningssnacket. Ja. Vad tycker du själv?
Ja, jag håller med dig. Alltså det var kanske lite fokus på Laravel. Desto mer fokus liksom allmänt lite webbgrejer, men det tycker jag nästan bara är liksom helt okej. Det har jag inget emot. Det blir det som de har, om man tittar på de fysiska konferenserna, så från början så var väl Laravel US ganska fokuserad bara på Laravel-saker. Men allt eftersom så blir det ju, det kommer in mer saker som har inte alls någonting med Laravel. Vissa talks har ju inte ens med utveckling att göra rent direkt så. Så att för egen del så gör det inget, att det handlar mer om lite allmänna grejer. Det är roligt att lyssna på annat än om folk bara skulle prata Laravel och vad de har gjort för saker så. Även om det som talks är såklart viktiga som man kom in. Så att, jag tyckte det var bra. Jag gillade som sagt Adam Wadens. Jag hade ju hört om de här grejerna lite innan. Och han hade ju med även View, eller Eva Yu heter han, i sin podd här nu veckan innan. Och då snackade de om den här slottsgrejen. Och det var svårt att hänga med i en podd när de snackade om det. Eftersom man inte ser någonting. De pratade ju mycket kod och det är jättesvårt att föreställa sig hur saker ser ut när den, speciellt när man lyssnar lite uppspeedat, så det, man hänger ju inte alls med. Så det var lättare att ta till sig det när det var exempel på hur man kunde använda slots och scoped slots som det heter. Så att det var skitbra. Såg jag lite fram emot Steve Schrovers snack om designgrejer. Mest för att han och Adam har ju någon sån här sajt och ska ju skicka ut någon sån här nyhetsbrev om grejer. Men jag vet inte, jag har i alla fall inte fått så många än. Så de jobbar väl fortfarande på det.
Så var det kul att se lite. Är det här refactoring UI?
Ja, exakt.
Okej.
Okay. Exakt. Så det var kul att se lite som man faktiskt har gjort. Och det är liksom, alltså det är inga stora grejer egentligen, och det är ingen så här revolutionerande nytt som man kommer på. Men sådana små grejer är bra att få upprepat för sig själv ibland. Det är lite som, jag började läsa en POP-bok här förra året någon gång. Bara så här, alltså det är väldigt grundläggande. Och började läsa liksom från första sidan och bara liksom så här, gå in grejer och... Det var jättenyttigt, för man kom liksom så här små saker som man kom bara, just så här, det finns ju inbyggt det här och det här, så här kan man ju göra på en sån här grej och liksom. Så att jag tror fler skulle behöva, istället för bara snacka hela tiden om vad som är coolaste i React och annat trams liksom, så ta några steg tillbaka ibland och gå tillbaka till grunderna och bara läsa en sån här liksom. Gå tillbaka lite till basics och man kommer på saker som man kanske har glömt eller liksom allmänt bara så här lite. Så att det, därför tycker jag det är bra talk på det sättet. Vad hade vi mer? Vi hade Wes Boss snackade om JavaScript. Det var väl lite sådär, kände jag faktiskt, jag med. Det var ganska allmänt och sådär. Jag vet inte riktigt vad målgruppen där var. Han Jonathan Reinings snack var väl ganska bra, vad jag minns. Vad var det han pratade om?
Advanced Eloquent-grejerna.
Just det, det var den vi missade. Ja. Vi satt och käkade. Jag försökte titta lite med ena ögat. Det är en talk som jag måste kika in. För det är någonting som verkligen kan vara bra att få in. Det enda Laravel-talket på hela grejen.
Ja. Jag kollade faktiskt vidare på den i förrgår.
Okej.
Okay. Och han går igenom väldigt mycket scopes. Och det är ingenting som är så här, det är inte super, det är inte så här super genomgånget på alla tutorial sajter och så där som finns, utan det har hamnat lite i skymundan. Men det är ju verkligen en väldigt kraftfull grej. Sen så tycker jag att han kanske tog det lite till sin spets, för att han körde ju en, hans modell blev ju typ 1000 rader i slutändan. Och det blev lite kanske too much. Men jag tycker precis också att den var väldigt bra.
Ja, det där kan jag liksom känna så här, att det beror lite på hur man vill göra saker. Alltså vill man att ens controllers är lätta och smidiga, då blir ju modellen möjligtvis tung då, för då kommer du skapa såna här skopade grejer och göra metoderna där, och då kan du bara anropa någon häftig liksom grej som gör allt det där. Så det ser ju, blir ju lättläst kod i controllern eller tidigare. Så det är lite vad man väljer. Lite så här.
Ja, precis.
Sen tyckte jag faktiskt att Matt Stauffers talk var ganska roligt. Och så här lättsamt och perfekt avslutning på hela grejen. Klockan började bli 12 eller någonting i alla fall här. Så att för vår del, så att det var, jag tyckte det var lite så här, jag tycker om när talks inte alltid är så fruktansvärt seriösa, utan att det blir lite så här lättsamt och kolla den här coola grejen man kan göra istället och lite sådana saker.
Ja.
Så att det var ju perfekt med alla de grejerna som han har gjort och lite sån här allmänt vad han använt Laravel för och alla projekt han gör och hur man borde kanske tänka lite på när man gör sina projekt och allt med. Så att det var bra.
Han är så fruktansvärt familjär också.
Ja.
Han är väldigt likable.
Ja, han är, ja, det är han. Han är också väldigt politiskt korrekt.
Ja.
Och i alla fall om man följer honom på Twitter så vet man precis vad.
Ja.
Så att, inte på ett dåligt sätt, men han är alltså, ja, väldigt ordentlig, om man säger så. Yes. Och sen kan vi ta Taylors. Taylor hade en liten talk, och han gick då igenom nyheter i Laravel 5.6 och Laravel Spark 6, som det inte är släppt än. Vad heter det? Twittrade till Mohammed igår och frågade om en sak som jag inte ska säga, så ingen annan snor det. Men de har med Laravel Spark 6 att göra, men så vi får se. Men det var inte släppt än, jag tror det var släppt, men det var det inte.
Okay.
Så får se om vi kan hjälpa dem med en liten grej där sen. Jag kommer inte riktigt ihåg allt som var nytt i Spark 6. För jag använder inte riktigt Spark till vardags eller någonting. Har en oanvänd licens fortfarande. Minns du någonting speciellt från just Spark?
Nej, faktiskt inte. Jag har aldrig riktigt förstått användningsområdet för Spark. Men att det är en project generator on speed. Typ. Och ja. Nej, jag tror jag var nog inte så superintresserad av det, så jag tittade inte så noga.
Men vi kan gå igenom lite de stora grejerna från Laravel 5.6 istället. Jag ser här nu att 5.6 släpptes 27. Och den är nu redan i version 5.6.3. Så att det kom två uppdateringar, den 8:e och en den 9:e. Mest bugfixar antar jag. Men vi går igenom de stora grejerna och så länkar vi till changeloggen för dem som vill se alla ändringar. Den första är förbättrad loggning, helt enkelt. Och man kommer kunna konfa på ett helt annat sätt vart och hur man vill logga saker som händer. Och vart man ska skicka loggmeddelanden och allt möjligt. Det har tillkommit en Slack-notifierare också för loggar. Så du kan säga att om det är något kritiskt så skickar man iväg ett Slack-meddelande exempelvis. Jättecoolt. Sen är den här single server task scheduling som vi pratat om i första avsnittet tror jag, som då släpps i 5.6 nu. Och det är ju då att man vill att om man har en scheduler som ska köra saker på servern så kan man säga att den bara ska köra på en enda server. Och vad som händer då är att den plockar från Redis eller någonting. Memcached exempelvis. Och så kollar den och så kör den bara på en server. Sen har vi dynamic rate limiting, vilket gör att om du nu tidigare så har du kunnat säga exempelvis att man bara får anropa ett API en viss många gånger eller och så vidare. Och då det har varit fasta värden i koden. Nu kan du sätta det per användare. Kan du sätta olika limits. Så exempelvis då om du har olika medlemsnivåer så kan du enklare sätta då att basnivån får göra 10 anrop i minuten och har man då ett steg högre så kan man göra 100 anrop i minuten och har man och så vidare och så vidare. Mm. Så att, det är ganska smidigt och det är ju jättebra. Väldigt användbart faktiskt.
Man kan sätta det på användarmodellen va?
Ja exakt, den går ju liksom per användare så använda på modellen, precis.
Mm.
På något sätt. Sen har vi en API controller generator som då gör du har ju artisan kommandot make controller. Om du då skickar med en streck API som flagga till den så skapar den en controller utan update och det var något till. Create och edit.
Precis.
Så de finns inte med i kontrollen då, eftersom det är inget man behöver i ett API.
Mm.
Oftast man har i store-metoden och så vidare. Sen en annan rolig grej som jag tyckte var eloquent date casting. Och det är att i din casts array så kan du bestämma vilket format datum ska ha när de kommer ut. Mm. Så exempelvis om du har en födelsedagsfält så kan du sätta att det ska vara datumformat bara år, månad, dag. Då kan du lägga in birthday lika med date, colon, year, streck, month, streck, day. Och så kan du säga att något annat ska komma tillbaka som ett annat format med tid kanske och så vidare. Och det är rätt smidigt. Och det var någon som hade skrivit en fråga såg jag någonstans om att om man kör, för förut fanns det ju en protected date, har jag för mig.
Ja, precis.
Som var en array där man la in sina casts för created, updated och så vidare. Och rådet var att den finns kvar av bakom kompatibilitetsskäl. Så att man kan byta ut alla sina sådana till den här protected casts istället. Mm. Enligt Taylor. Så att det är bara att byta ut dem om man känner. Även de befintliga. Vi har broadcast channel classes. Som är. Ja, vad var det? Du får en routes-channels.php-fil istället för att använda closures. Så att du kan skapa klasser för dina när du gör broadcasts helt enkelt. I Laravel.
Det blir lättare att testa.
Det blir lättare att testa. Jag tror det blir snyggare överallt att ha det ordnat och samlat på ett ställe.
Ja, precis. Och så kan du cacha de routesen också. Då.
Ja.
Mm.
Blade Component Alias. Vilket är du kan använda i Blade och så när du skapar en du kan skapa alias för dina komponenter som du har kan skapa en ALS med blade colon colon component. Och sen en parentes så har du första värdet är exempelvis components.alert. Och det andra så har du bara alert. Så då i dina blade view-filer så kan du köra at component och så skriva bara alert. Istället för den hela, antar jag.
POP 7.1.3 required också. Så man måste köra POP 7.1.3. Det är också ganska bra, tycker jag. Jag gillar att de att Laravel ligger i...
Det är 7.2. Ja.
Nej. 7.1.3 står det.
Okay.
Men det är lite konstigt eftersom i 7.2 så kommer den här nya hash-tekniken med Argon.
Exakt, och det är ju nytt i Laravel nu. Ska vi se.
Så det borde väl egentligen vara 7.2 kan man väl tycka.
Ja, ja precis. Men de har ju bara lagt in support, så de har inte ändrat någon anrop så.
Ja, just det. Oj.
Och sen har vi UUID methods och collision. Du kanske vill berätta om collision?
Ja, collision är ju konsol... felhanteringen för konsolläget. Så precis som man har whoops i för webben, så kan man köra, så kör man collision på konsolkommandona då, vilket innebär att du får en, du får inte hela stacktracen, men du får åtminstone var felen slängs någonstans och vilka, ja, vad du ska börja felsöka helt enkelt. Så det är ju väldigt smidigt. Nu tar vi en paus. För nu gick Mikko iväg. Hej då Mikko! Välkommen tillbaka.
Sekunder från det. Yes, fortsätt.
Var det datorn eller?
Ja.
Ja.
om den dör helt plötsligt. Shit.
Nej, jag gick bara igenom vad collision gör.
Yes. Toppen. Ska se, jag ska bara göra en liten notering här för 23 minuter ungefär. 23 minuter, Mikko borta.
Vad var det andra du sa med en collision?
UUID methods. Och det tog faktiskt inte Taylor upp alls. Men det är att Illuminate Support String-klassen har två nya hjälpmetoder. Eller två nya metoder helt enkelt. För att generera Universal Unique Identifiers, det vill säga UUIDs.
Ja.
Det finns en som är string colon colon UUID och en som är string colon colon ordered UUID. Mm-hmm. Som man kan använda det. Och det är vad ordered UUID gör, att den genererar en timestamp. Will generate a timestamp first UUID for easier and more efficient database indexing.
Okej.
Okay. De är ju tydligen annars väldigt tunga att indexera. Vi tänkte implementera sådana på jobbet förut, men valde att inte göra det för att ja, det skulle bli rätt tungt att indexera, märkte vi.
Mm.
och sen är det väl, det sista är väl för alla Bootstrap lovers, att Bootstrap 4 är standard i scaffoldingen nu.
Mm.
Har jag för mig. Mm. Att den kommer, så när ni kör upp ett nytt Laravel 5.6-projekt så, och inte välja en annan preset, och vad är presets kommer vi till strax, så får ni allt med Bootstrap 4 numera, inte Bootstrap 3. Whatever från 2001. Yes, Det var 5-6.
Det var 5-6, ja.
Ska vi dra direkt till presets eller?
Ja, precis. Det kan vi väl göra.
Det gör vi. När vi ändå är inne på det. Så att take it away.
Ja, så vad är en preset då? Det är ett sätt. När man skapar upp ett nytt projekt så kan man välja olika presets för sin frontend. Så vissa använder Bulma, andra använder UI-kit och några använder Tailwind till exempel. Och Laravel presets då är ett sätt att lätt kunna byta ut den initiala genereringen utav frontend-biblioteken då. Kan man väl säga.
Så kan man säga, precis.
Mm. Och det finns en sajt som heter Laravel frontendpresets.github.io som har ett gäng custom presets. Och där finns det till exempel Foundation finns med och Bulma finns med, UI-kit, Primer, CSS, V3 CSS, ja, och så vidare.
Cool.
Och det är ju, jag testade med att byta ut till Bulma för ett lekprojekt som jag håller på med. Och det var ju på du som tipsade om det. Faktiskt.
Bulma?
Ja.
Mm.
Och jag måste säga att det är ett väldigt, väldigt smidigt sätt att när man börjar med ett projekt så kör man in ett annat paket och säger att jag vill använda detta istället.
Mm.
Och så slänger den ut det gamla standardgrejerna som man har alltid få med och lägga in det nya fräscha som man vill använda istället. Och det är mycket, väldigt smidigt faktiskt.
Ja, men det som att man bara ska komma ihåg här är det är lättast att göra då innan man har kört igång med någon frontend-kod. Har du väl börjat koda dina views och så vidare så blir det ju svårare att göra. Jag vet inte om det går överhuvudtaget. Det är väl mest startsidan och så den kan mikla med.
Ja, precis. Så att, till exempel om man då kör PP Artsen Auth, är den heter va? Eller Make Auth eller något sånt där.
Mm, mm, mm.
Då får man ju de här registreringsgrejerna längst upp, login och register.
Mm.
Och det som preset gör att den byter ut det då. Och så lägger den in länkarna som används istället.
Mm.
Så smidigt.
Mm. Och man kan ju byta ut, vill man inte köra Vue exempelvis så kan man ju byta ut det mot React. Man kan ju köra Artisan Preset React och då byter man ju ut alla Vue-grejer mot React. Jag tror inte det fanns några JavaScript-ramverk i det här GitHub-repot va? Jag tyckte jag bara såg CSS-grejer.
Ja, precis.
Men det finns, man kan byta till React i alla fall vet jag, eller så kan man ta bort det helt. Undrar om man inte kan köra vanilla också. Att man kör helt utan någonting alls.
Okej, okay. Ja, så är det kanske.
Men ja, man kan, det är några stycken sådana man kan byta till i alla fall. Jag ska se om det står någonting här. Det är nog bara kanske React då, som man kan byta till. Så det kan man göra. För dem får vi göra React.
Det är bara du, Niklas. Samma tanke.
Oh ja. Så ja, presets, coolt. Det är användbart. Och som sagt, man behöver inte vara låst till Bootstrap även om det kan vara smidigt. Smidigt med det. Det finns andra saker.
Mm.
Som Bulma exempelvis.
Ja.
Jättebra. Det har varit ganska mycket snack om det. Jag vet inte, det har dött lite i Laravel-kommunen nu när Tailwind kom.
Ja, precis.
Det var mycket snack. Jag vet, det var många som bara använde Bulma ett tag där av alla de Jeffrey och alla möjliga som körde promotar det väldigt mycket. Mm. Att, men det är ganska likt Bootstrap rent så. Förutom att den kommer ju inte med någon JavaScript helt enkelt.
Nej, precis.
Utan det är bara CSS. Bara
men är det inte... håller du med mig om att CSS-ramverken börjar bli lite som JavaScript-ramverken har varit de senaste åren? Det känns som att det kommer nya CSS-ramverk hela tiden som ska vara det nya, underbara och så vidare.
Jag tror det var tvärtom, att det kom CSS-ramverk hela tiden och sen började det komma JavaScript.
Ja, det kanske är så.
Det kanske är en resurgence nu igen att det är CSS. vi hade ju ganska många CSS-ramverk där ett tag innan Bootstrap kom, och sen efter det så kom det också, men det var inte riktigt några som har fått fäste förutom då Bootstrap och Foundation möjligtvis då, men inte den heller tycker jag. Man har hört ganska lite från det hållet, och folk snackat om det på länge, men de har väl haft lite med corporate vad heter det, målgrupp, så att det är väldigt visat.
Ja, precis så kanske. Men du gillar Bulma. Du har till och med skrivit en bok om Bulma.
Ja, jag har varit med och skrivit en bok.
Ja, just det.
Jag har inte skrivit hela boken själv. Ja, det stämmer. Jag blev kontaktad av ett förlag här i slutet av förra året. Jag frågade om jag ville vara med och skriva lite i en kommande Bulma-bok. Så det har jag gjort. Den släpptes här i slutet på januari. Förra veckan tror jag.
Vill du berätta lite om vad tar den upp?
Det är lite så här, det är ganska basic. Hur man använder Bulma och sånt. Han som har gjort Bulma har varit med och skrivit också. Så han har skrivit en del. Och sen... Okay. Så han skrev en del, och så det är lite så här, hur man använder ramverket och varför man ska använda Bulma och inte exempelvis Bootstrap då, lite så. Och sen har vi lite exempelkapitel med, där är ett kapitel med där vi kör bara av Vanilla JS då, eftersom det inte kommer något JavaScript med Bulma, så är det ett kapitel med bara Vanilla, ett kapitel med Angular grejer, hur man implementerar eller drar in det i Angular och hur man kan använda det där. Ett med Vue.js som jag till största delen är ansvarig för. Och så ett med React då, som vi la till i slutet, eftersom det var några som fick previewa boken tidigt som tyckte att det var konstigt att inte React var med.
Okej.
Så det slats till ett kapitel med det. Så det är lite så här exempel, och det är det vi gör rätt konkret i boken, så vi bygger ett admin-gränssnitt.
Okay.
Med Bulma, så det är vad som är gjort liksom. Så det är så här, det är lite HTML, och det ska finnas kod till det också. Jag tror, jag vet inte om den är öppen repot eller om man får tillgång till det om man köper boken. Så då är det dels HTML-filer, och sen är det vissa grejer då, inte hela admin-gränssnittet är inte implementerat i varje JavaScript-ramverk, utan vi har gjort specifika exempel och bara med så det har jag gjort. Och den finns att köpa på bleedingedgepress.com tror jag. Eller på Amazon. Den finns det på Safari Books, som är en O'Reilly-grej, och något ställe till. Och den heter Interfaces with Bulma. Så att den borde, tror jag, ska bara kolla så att jag inte ljuger. Precis. Interfaces with Bulma. Så att creating interfaces with Bulma till och med.
Hur hittade de dig i den här stora djungeln utav miljontals utvecklare till att vara med i den här boken, vet du det?
Jag skulle kunna berätta för dig, men då måste jag döda dig.
Ja, okej. Okay. Det är lugnt. Berätta ändå.
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag fick ett mail från dem och misstänkte först att det kanske var något random scam. Som vanligt. Men nej, så här vet jag faktiskt inte. Jag har väl varit livlig någon gång när de, just när de scoutat någon social kanal.
Ja.
Och just då skrivit om Bulma kanske.
All right. Häftigt, så, tycker jag.
Ja, ja, det var lite, det var lite så här, men vi hade lite writing sessions någon helg så här, och då skulle vi sitta typ hela dagen i princip och hade Skype öppet med de andra som skrev och sånt och skulle skriva och hitta på idéer och sånt.
Mm.
Så att det var lite så här, få till tiden att göra det. Jag tror det var just då jag hade fortfarande en av kurserna jag var lärare i och så var det ju fullt med på jobbet och så att det var lite mycket på en gång ett tag. Men det löste sig till slut. Så att, det är bra. Det är ju en rolig erfarenhet om inget annat, tycker jag. Och plus att man har sitt namn på en bok, jag menar.
Hallå. Ja, det är klart.
Så att det är ett bad.
Ja, häftigt. Den ska jag köpa.
Tycker jag. Tycker jag alla ska köpa.
Ja. All right. Tycker du att det var svårt att... var det svårt att liksom formulera sig? Var du tvungen att hela tiden tänka pedagogiskt och hitta rätt struktur på hur du formulerar det och så vidare?
Det som var svårast var nog att eftersom boken skulle handla om Bulma och jag skrev då exempelvis med Vue. Så det var väldigt, där var det svårt att försöka hålla sig till att det faktiskt handlar om Bulma och inte glida in på att förklara Vue-saker.
Ja, just det.
Utan så här, så jag skrev nog om mina några kapitel helt och hållet faktiskt. Senare när jag gick igenom. Dels för att när jag hade skrivit, ju mer jag hade skrivit så kom jag ju på saker och fick liksom en annan stil på hur jag ville lägga upp exempel och hur mycket jag skrev jämfört med hur mycket kod jag la in. Så därför gick jag också tillbaka och skrev om de två första grejerna jag hade skrivit. Men det var nog svårare än att försöka hålla det pedagogiskt. Att liksom hålla isär att okej, det här ska inte... Jag behöver inte skriva en halv sida här nu om saker hur man gör i Vue, utan jag får bara förutsätta att folk vet.
Ja, just det.
Eller liksom kortfattat bara, okej, så här funkar det i Vue. Inte förklara, så här borde du göra, utan bara så här funkar det och så bara liksom fortsätta. Eftersom tanken boken då skulle handla om Bulma. Så, det var nog det svåraste, att hålla sig till den sidan.
Skulle du säga att det är en referensbok som man kan ha, eller är det en bok som man liksom man läser från början till slut? För jag tänker att om det då är ett par kapitel om React och så är det ett par kapitel om Vue, men jag använder bara vanilla JavaScript till exempel. Alltså, förstår du vart jag är på väg någonstans?
Och vi fick någon sån här av dem som reviewade den tidigt innan den släpptes, var ju lite så här att de förstod, det var någon som inte riktigt förstod målgruppen för boken kanske. För de tyckte att, och jag frågade runt lite andra också så här, vad de skulle vilja ha i en sån där bok, försöka snika ut lite vad folk tycker, för att där är det ju att doxen för Bulma är ganska bra. Det är så, både förklarande och med bra exempel. Så då blir det ju lite, det är som att om man skriver en bok för Laravel. Alltså, doxen är jättebra. Varför ska det behövas böcker? Utan jag tror det här, det är inte som ett referensverk då. Utan vill du ha referensen så då har du ju doxen i så fall. Utan det här är ju mer så här, förklara lite mer mjukare om man kan läsa den och få liksom igång och kanske komma igång då hur man gör det här admin-gränssnittet som vi då gör i den.
Ja, just det.
Lite varför och vilka element man ska använda var och varför, liksom lite mer varför istället för hur.
Ja, just det.
Också.
Och på tal om Bulma, så vi hade en diskussion på jobbet för lite sedan angående att använda till exempel CSS-grids tillsammans med CSS-ramverk som Bulma då. Det var det som kom upp i diskussionen. Är det någonting som du skulle säga, går det fint att använda det tillsammans? Eller finns det någonting som gör att man kanske inte ska använda till exempel CSS-grids när man använder ett CSS-ramverk som Bulma? Eller är det...
Alltså det beror ju på vilka delar man använder. Den har ju ett grid-system, flexbox-baserat. Men med det sagt så grid och flexbox är inte gjorda som konkurrenter. De är ju gjorda för att användas tillsammans. De har ju helt olika syften, tycker jag.
På vilket sätt då?
Grids i sig är ju mer gjord för själva layouten. Alltså man ska tänka liksom content, är det content out eller content in, jag minns det. Medan då, jag tycker inte, alltså flexbox var ju lite av en bajsnödig lösning för att få bort floats. Eller det blev så att innan vi har något bättre så då skippar vi floats och så kör vi flexbox all in på layouts. Medan alltså jag kan anse att göra en page layout med flexbox är väl inte kanske riktigt vad flexbox är gjort för egentligen, eftersom den går ju antingen bara åt ett håll. Du kan ju bara bygga liksom horisontellt eller vertikalt med den. Medan grid gör ju både och. Den är ju verkligen gjord för att göra layouten. Sen om man tänker som så att grid är liksom den stora layouten och flexbox är layouten i layouten. Så att typ för att göra din meny så att den funkar fint med alla menyer och valen. Ja, men det kan, kör flexbox på det. Eller om du ska göra en grid med... jag vet inte, någon sån här puffar eller liksom sån här ingångar eller kanske produkter. Beroende på hur många det blir så kanske det är snyggare att göra med grid. Men är det en rad exempelvis, då är det ju lättare att styra den med kanske flexbox. Ja, än att börja blanda in grids, vilket kan bli lite så här. Jag gick ju igenom flexbox och grid i den här ena frontend-kursen jag höll. På den här yrkesutbildningen. Och där jag lärde mig lite själv där också. Jag höll liksom på att sätta mig in i det lite mer då. Igen. För jag hade inte gjort något mer på över ett halvår. Och då gjorde jag enklare layout, en skiss på en layout till studenterna som de skulle få då göra helt implementera med grids och flexbox om det behövdes någonstans. Och medan vi satt där och gick igenom de här så blev det ganska kul, för jag började tänka så här, det var liksom en standard layout med en header med lite grejer och sen var det en sidopanel. Det var typ en YouTube layout, som du tänker dig stora YouTube-filmen och så på sidan är det små filmer och så där under var det under den stora den här sidan så var det en grid med flera liksom filmer. Och där blir det ju lätt att man tänker, ja men jag har en header grej längst upp som är liksom den här stora griden som spannar hela sidan. Och sen har jag en stor kolumn till vänster och en lite mindre kolumn till höger och så en som går hela bredden igen på längst ner liksom. Och då för att placera allting, den här stora griden med video skulle ha en liten sidopanel också med någon grej. Så då får man ju liksom, man får ju liksom börja tänka i sitt huvud, okej, hur många kolumner behöver den här griden då? För att det ska bli snyggt. Och då tänker man lätt kanske, men tre. Man ser tre saker, då blir det tre kolumner. Men det visade sig, och det gjorde ju vissa, men det visade sig att det blev ju konstigt att räkna sen. För sen kom man på att den här mittersta ytan, om man bortser från headern och footern då. Mittersta ytan som hade en stor del och en liten del. Och den stora delen också var indelad i liksom två tredjedelar och en tredjedel.
Ja, just
det. Det blir ju egentligen att du har fyra kolumner. Men eftersom du fysiskt bara ser tre kolumner, egentligen två, så det blev så här. Så det var lite så här, man fick förklara för mig, ja men rita upp den här liksom. Rita över liksom den här skissen du har eller något att prova att se. Och många gjorde också, så att de gjorde liksom grids i grids. Så de gjorde en stor grid för det hela. Och så gjorde de en... en grid till inne i mittencellen tror jag. För att dela upp saker där. Så de hade värsta så här grejerna. Sen jag medan vi höll på med det där så satt jag och tänkte bara fan, det här borde man ju kunna göra med en enda grid. Och de var så, så sa jag till dem så här, bara, du, vi gör så här att jag tror vi hade säg lektion på tisdag och skulle vi ha på torsdag, så att men på torsdag ska jag visa er hur man gör den här med en grid. Allting ska layouta på hela scenen med en enda grid. De bara nej, går inte, kommer aldrig gå. Så det blev en ganska rolig utmaning, men jag lyckades faktiskt få till allting. Det var, jag ska se om jag hittar den, så kan jag försöka lägga upp den på GitHub eller något, länka till. Det var rätt roliga att göra faktiskt.
Ja, men det du tänker då är att det här content-biten i mitten, det skulle passa sig bättre att använda Flexbox för att styra själva innehållet då. Medans CSS-grids egentligen, dess syfte är snarare att hantera layouterna, eller?
Ja, alltså om vi tänker på den här mittendelen, och säger att du har en med en content-cell liksom, och så har du, den är uppdelad i två, där du har en standard höger sidopanel som är, tar sig en tredjedel av skärmytan. Och sen har du den här två tredjedelar, och där har du först en stor video, och sen har du kanske, ja, jag vet inte, liknande videos eller någonting i en liten del där. Så alla de där delarna i sig är ju fortfarande inne liksom i grid-cellerna. Men säg den här lilla delen där du har fyra stycken små videos som är liknande videos. Det som är inne i den diven, så att säga, den containern, det skulle kunna vara en flexbox. Så att de fyra videosen styr med flexbox.
Ja, just det.
Och är den här höger sidebaren du har, som är utanför. Säg att du har kanske nyhetsartiklar, senaste nyheter eller någonting, någon sån här liten grej. Det skulle du kanske också ha. Själva den kolumnen för sidopanelen är ju en grid-cell.
Ja, precis.
Så hela den styr du ju med griden. Men det som är inne där inne, det styr du kanske då med flexbox. Att de här nyhetsartiklarna styr med flexbox, hur de går och hur de layoutar sig.
Ja, just det.
Så skulle jag tänka. Men sen säger att du har en, under det här så har du en footerdel som har listar liksom massa videos, eller skulle vara en grid med produkter. Har du då många rader av produkter, då kanske det igen lämpar sig bättre att ha en grid för alla de här. För att layouta dem snyggt i en grid. Sen kan man ju tänka att varje produkt som då kanske består av en bild och en rubrik och en liten kort description. De skulle man ju kunna layouta runt med flexbox.
Ja, precis.
För då får du bättre kontroll. Så det är lite så jag tänker att alltså flexboxen blir det mer per komponent egentligen, medan layouten tänker på det liksom lite mer övergripande.
Ja, precis. Jag med.
Så tänker jag.
Så tänker du. Ja,
jag är ganska smart, så att lyssna på mig.
Ja.
Hade du nej, vi tar det sen. Vi tar det sen. Det är en av dina picks, jag ska inte förstöra. Hade vi något mer? Eller ska vi ta din pick?
Vi kan ta, ja, precis. Och det är ju, det går ju faktiskt in i just det här med CSS grids. Och det är, jag har kollat på nästan hela Westboss-serie om CSS grids. Och förutom att jag har lite personliga problem med Westboss, så tycker jag faktiskt den är ganska bra. Jag tycker att han börjar med att gå in i CSS grids och beskriver flödet väldigt bra. Hur man ska tänka och vad de olika cellerna innebär och vad de olika värdena innebär, alltså CSS propertiesarna då. Så heter det inte på svenska, men och jag är väl egentligen kommit så långt att han ska börja med real world exempel då. Så det ska bli väldigt spännande att följa. Han fick ju Mozilla kontaktade honom och frågade ifall han skulle kunna tänka sig att göra en serie på CSS Grids. Så den är gratis. Men man måste registrera sig och få hans fruktansvärda nyhetsbrev.
det kan man stänga av sig.
Ja. Ja, men den kan jag verkligen rekommendera faktiskt. Även ifall man då inte är så förtjust i Westboss så kan jag rekommendera den.
Great. Bra. min pick. Jag hade en jättebra pick förut, men jag har faktiskt glömt vad jag skulle ta upp. Så jag kan istället säga så här att Vue.js har ju ett officiellt nyhetsbrev nu.
Ja, just det.
Och ett officiellt podcast. Som hittas på news.vuejs.org.
Cool.
Och i senaste sån här, vad heter det? Nyhetsbrevet som släpptes i veckan. Så kan man bland annat läsa om lite testning. Och något som vi har pratat om tidigare. Weeks.
Ja, just det.
Och det är den fantastiska sajten Alligator.io som har en artikel om native mobile apps with Vue.js and Weeks. Hur man kommer igång. De har även en artikel om Vue.js och Native Script som jag började kika på igår faktiskt.
Okej.
Men nu ska jag nog kolla på den här med Weeks också. Ni som de har rätt mycket artiklar om Vue.js, Angular, React, JavaScript och så vidare på Alligator.io. Jättebra sajt och spottar ut sig ganska kontinuerligt med artiklar faktiskt.
Coolt. Är det gratis saker eller behöver man en subscription?
Nej, det är gratis saker. Så det är bara att läsa på deras sajt.
Cool.
Jättebra. Så att, det kan väl vara en sån där liten tip för mig.
Vet du, jag ska åka på min systersons kalas här om bara lite stund. Så jag tror att vi skulle behöva avrunda.
Det tycker jag vi kan göra. Låter bra. Du får
Hejdå!
Hejdå! Och så får du ha ett bra kalasande.
Det ska jag. Här
tårta för mig med.
Ja, det ska jag. All right. Tack så hemskt mycket för denna veckan.
Tack. Så hörs vi igen.
Det gör vi. Hejdå.
Hejdå.